Som ett vakande öga har Björns fyr i Bottenhavet upplevt dramatiska förlisningar och räddningsbragder. 1895 hängde flera liv på en skör tråd.
Det som säljer en bikupa, ett enda kluster av fartyg som har gått i kvav här nere, förlist.
Och när fyrmännens krafter tagit slut dyker hjälpen upp från ett något oväntat håll.
Att hon var oerhört modig, ja.
Det här är Svenska fyrar i P1, om hjältinnan på Björns fyr. Med båt tar vi oss ut till den yttersta spetsen på Upplandskusten, till ön Björn. Vattnet runt ön är grunt. Det är rikligt med stora stenar och bergsknallar som sticker upp ur vattnet. Det är liksom som om någon har slängt ut ett gäng stora stenblock. I söder kan jag skymta Forsmark och kärnkraftverken där. Om jag tittar bakom den svartvita fyren så ska vi se här. Då tror jag att jag kan... Ja, där har vi. Där har vi Skutskär som man ser hur det ryker i skorstenarna. Och lite längre bort där så skymtar jag också Gävle. Den nuvarande fyren på ön byggdes så sent som på 1950-talet. Men redan knappt 100 år tidigare var ön präglat av höga utkiksposter.
De första fyrarna som kom upp här var två stycken fyrar. Och då kallar man för Björnögon.
Säger Anders Nylund, känd som meteorolog på TV4, men numera pensionerad med stort intresse för fyrar.
Men det var inte den Björnögon som gav namn åt platsen, utan vi har ett gammalt sjökort från 1808. Alltså långt innan fyrarna byggdes, och där fanns Björn markerad just med det namnet då.
Anders Nylund satte sin fot på Björn första gången som barn på 50-talet. Då var livet på ön präglat av det pågående kalla kriget.
Det kunde vara en tidig friluftsentusiast som paddlade kajak och tittade in mot fastlandet med kikare. Direkt fick han stämpeln spion, därför att det var ett begrepp som i det här kalla krigets dagar var etablerat.
Det vakande ögat på ön, Björns fyr, är av betong och 25 meter högt. Svart ned till och vit upp till. Och innan vi ska se om vi kan ta oss upp i fyren får vi syn på något som liksom inte passar in i arkipelagen.
Ja, men vi ser, det ser liksom lite ut som en järnskrotshög.
Ja, det är en järnskrotshög. Det är ett ankarspel med tillbehör som ligger där.
Anders Nylund berättar att på 80-talet så gick det sovjetiska fartyg i Bottenhavet som egentligen var ämnade som flodpråmar.
Och i ett sånt tillfälle så var det en sån pråm som tappade navigationsförmågan och strandade här ute på revet. Och illa kvickt då så telegraferade man hem och begärde assistans av en boxerbåt som kom hit och drog loss den. Men det gick först efter att man hade skurit loss ankarspelet, och det hävde man över bord. Så det är det som ligger här på stranden. Och där lär det väl bli liggande sin, Wilhelm. Det har legat i 40 år nu.
Och jag vet att i din ficka så har du någonting. Ska vi ta fram den?
En nyckel?
Ja.
Det ska vi ta och knalla upp i fyrtornet här också.
Ja, du har fått låna nyckeln.
Ja, lotsarna Gävle ger tillstånd till det här. Där. Sesam, öppna dig. Vi kan vädra. Det luktar instängt. Ja. För att fuktiga dagar på året, då kan man se hur kondensen rinner på insidan här. Så att det här är ju väldigt svåra lokaler att bibehålla. Ja. Det är väldigt smalt här sista biten upp på Björns fyr. Åh, ska vi se.
Och efter att ha klättrat i skrangliga stegar så är vi uppe i toppen. Och den 26 maj 1895 stod fyrmästaren Carl Magnus Alm och spanade ut över havet från Björns fyr.
Hela det här vattenområdet norr om, det är ett enda kluster. Det som säljer en bikupa, ett enda kluster av fartyg som har gått i kvav här nere, förlist.
Plötsligt får fyrmästaren syn på ett skepp som närmar sig de grunda skären. Det verkar som om skutan tappat styrförmågan och driver in mot fyrön. Det är galeasen Hebe som man ser, som har 5 män ombord och som gått från Björneborg i Finland på väg till Gävle med plank.
Och det börjar med att fartyget spräcks, det klyvs helt enkelt. Och i samband med det så faller riggen ihop, och den faller ner över styrmannen och Len, som inom kort dör av den här fruktansvärda händelsen.
Nu blir det full aktivitet på fyrplatsen. Man försöker ta i land de skeppsbrutna, Men fyrmännens krafter börjar snart tryta.
Sjöfart ända fram på 1890-talet, det var ett enda stort lotteri med väldigt många nitlotter. Förskjutning i lasten, kanske bara måttliga friska vindar. Det torde inte ha varit storm i det här tillfället, men ändå. Man har inga som helst marginaler på sin sida.
Men det finns fortfarande krafter kvar på ön och de tillhör Beda Alm.
Men då dyker fyrmästare Alms dotter, hon är bara 20 år, farsan är 60. Och det hon inte har i muskelstyrka, det ersätter väl hon sannolikt med balans. Hon är vig och kan på de här hårda klipporna ta sig ut med en repända. Ända ut i haveristen som kan slå en sån här, slå ett tåg. Knyta repet omkring sig och sen halas hela den här besättningen i land in ifrån Hebe och kommer upp på klipporna med en fruktansvärt illa medtagna.
Var fick hon det här initiativet och krafterna ifrån, tror du?
Ja, hon visste inte själv, utan Gud gav henne krafter som hon inte hade, som hon själv uttryckte. Hon ville gärna tona ner sin roll.
Kvinnorna försökte ju få liv i de här då. De var ju nedkylda. Jag heter Kristina Lennestedt och jag är barnbarn till Beda Alm. Det berättas att de rullade dem. Jag vet inte om de hade fått is i vatten eller... Men tog dem upp till husen naturligtvis och försökte få liv i dem.
Efter att besättningen vilat upp sig på fyren i några dagar så tar de en ångare hem till Finland. Kaptenen klarar dock inte livhanken. Han dör i sviterna av olyckan. Men 3 av 5 överlever tack vare 20-åriga Beda Alms hjälteinsats. Händelsen rapporteras till Lotsverket som skickar en belöning till fyrpersonalen på Björn.
De här 3 männen, de fick 20 kronor var. Men Beda, hon fick 40. Och det var ju fantastiskt då. Ja.
Men Beda Alm får inte bara pengar för sin bragd.
Du har brevet här. Ja.
Wow.
Då kom det brev från ryska konsulatet till Beda.
På den här tiden löd Finland under ryska tsardömet.
Härmed har jag äran underrätta eder att hans majestät kejsaren Nikolaus den andre i nåder behaga tilldela eder för räddande av människoliv en medalj att bäras och bröstet med anledning av edert behjärtansvärda handlingssätt vid bärgandet av besättningen och ett finskt fartyg som förliste i närheten av Björns fyr.
Och förutom medalj blev det också en ring från ryssarna. Och svenska kungen Oscar den andre vill inte vara sämre. Han skickade också en medalj.
Jag hade Beda på sig medaljen och ringen, vet du det?
Aldrig vad jag vet, nej. Och hon pratade inte mycket om det heller. Det var ju lokaltidning som intervjuade henne när hon fyllde 70 år eller 75 år. Och hon nämnde inte ens den här historien.
Ja, vad tänker du om Bedas insats?
Att hon var oerhört modig. Ja, jag vet ju när vi har varit ute och seglat och det blåser hårt. Och då är man inte pigg på att ge sig ut i det vattnet. Nej, då söker man lä.
Tillbaka på Björns fyr och vår guide Anders Nylund. Vi blickar ut över havet och jag försöker se den kluvna skutan Hebe för mitt inre. Och Anders Nylund påminner om vem som gav medaljen till Beda för hennes hjälteinsats.
Ryske tsaren Nikolaus, han hade tillträtt sitt ämbete på dagen 1 år innan Hebe går på klipporna här. Sen i andra ändan, 17-18 år senare, 20 år senare drygt, så kom han att med sin familj ställas framför exekutionspatrullen efter den ryska revolutionen. Så det finns en tråd som går mellan brutaliteten i stora tsardömet i öster till Björns fyr här och i synnerhet då till Bedarn.
Du har hört Svenska fyrar i P1. Jag heter Peter Gropman och i redaktionen finns också Mats Karlsson Lenart. Det här är en produktion av Iris Media AB för Sveriges Radio P1.